Hej, Patrik här. Jag tänkte precis säga, har du gosat in dig? Men så har jag förstått att det finns så många olika sätt att lyssna på min podd tydligen, så att jag kan liksom inte riktigt utgå från att du ligger där i sängen och ska sova, utan du kanske är ute för att ta din promenad ut i skogen, eller du kanske precis har kommit hem från jobbet och lagt dig där på soffan en halvtimme för att varva ner lite efter en dag på jobbet med lite stress. Men eftersom podden ändå heter Jag måste sova, så undrar jag, du som lyssnar, som måste sova, har du gosat in dig? Har du liksom lagt dig till rätta så att du kan lyssna? För jag tänkte nämligen att jag direkt ville ta mig an ett förslag på ett ämne som jag fick av Elina. Hon beskrev själv ämnet som flummigt men ändå tydligt. Och hennes ämne är pausen mellan inandning och utandning. Och jag tänkte jag skulle ge mig på det. Så det gjorde jag. Och när jag satt där och kände på det där, den där pausen, så dök det upp lite olika saker. Först när jag provade så märkte jag att jag efter en inandning satt och höll andan. Och det kan jag säga att det var mest bara obekvämt. Och sen så tänkte jag, men då får jag göra någonting annorlunda. Och så började jag andas igen utan att hålla andan. Medvetna inandningar och utandningar. Och innan jag avslöjar vad den där pausen mellan inandning och utandning är, så ska jag berätta en upplevelse till. Och det är just det där att jag medvetet satt och andades. Jag bestämde inandning och sen bestämde jag utandning. Och så tänkte jag på det där helt fantastiska med att det där ju sköter sig själv i vanliga fall när jag inte tänker på det överhuvudtaget. Och men ingenting av det där är ju nytt. Det har ju du också såklart tänkt. Och inte bryr sig så mycket mer om det. Men nu fick jag ju ett litet uppdrag. Men om du tänker så här då. Tänk om vi hade behövt medvetet ta beslutet att andas in och andas ut. Varje gång. Nu ska jag andas in. Och nu ska jag andas ut. Jag kan se en vinst. Jag kan se många nackdelar med att behöva tänka på sin inandning och sin utandning. Det har tagit väldigt, väldigt mycket fokus från andra saker. Så det är tur att det går på automatik. Men jag kan se en vinst. Och det är de där som aldrig slutar prata. Om de hade behövt ta ett medvetet beslut kring sin andning. Där hade vi andra fått vår chans att få ett ord med i laget. Så vad är då pausen mellan inandning och utandning? Jo, det är en pigelin. Alltså glassen. Pausen mellan inandning och utandning är en pigelin. Eller det var den formen jag såg när jag gjorde de här medvetna in- och utandningarna. Då såg jag där liksom inuti mig formen av en pigelin. Och med den slutsatsen så tror jag vi kan konstatera att Elina hade helt rätt. Ämnet var både tydligt och flummigt. Alltså förresten, vet du vad vi måste prata om? Vi måste prata om jazz. Okej, först och främst, jag har inget emot jazz så länge jag förstår den. Men så kanske jag måste erkänna att när det handlar om sån där så kallad tradjazz eller traditionell jazz, så tycker jag faktiskt att det mesta låter väldigt likadant. Men så är jag ju inte så särskilt intresserad av jazz heller. Det är som med min mamma med punkmusik, att hon tyckte att allt lät likadant. Och sen satt hon där en morgon i bilen på väg för att släppa av mig på skolan och sjöng, nog högst omedvetet, Ebba Gröns låt Ung och kåt. Där hade vi ett litet moment, morsan och jag. Okej, jazz och jazzkonserter, eller jazzjam, som är väl det som jag har besökt mest på den tiden som jag bodde på Möllevången i Malmö. Och ett jazzjam, det är alltså en, vad ska man kalla det, en öppen scen för de som spelar jazz. De tar med sig sin ståbas eller sin tuba eller sina trumpinnar eller sin gitarr, och så går de upp och spelar några låtar med andra jazzmusiker, och sen så går de ner och sätter sig ett tag, tar en öl och snackar lite med kompisarna, och sen kanske de går upp och spelar några låtar till. Och de här jazzjammen brukar jag gå på med några av mina käraste vänner som också är musiker, som nog hade större behållning än jag av det där, eftersom jag fattar inte jazz. Jag tycker det kan vara trevligt som bakgrundssål, men att sitta och titta aktivt på det kan jag tycka det ger mig inte speciellt mycket. I alla fall så var det en av de här kvällarna som hela kvällen hade gått i tradjazzens tecken, och det var lika förutsägbart som att läsa en trevlig deckare på sommaren. Och så, om vi har den här deckarromans metaforen, så kan man väl säga att det var som att det var ett kapitel kvar i den här romanen. Och på det här jazzjammet så innebar det väl kanske då två eller tre låtar. Men då börjar de spela musik med helt obegripliga rytmer. Den typen av rytmer som mina musikervänner tycker är så roligt att försöka lista ut. Och jag bara sitter där som ett stort frågetecken. Jag vet inte vad den här stilen kallas. Den heter någonting. Den heter inte fusion jazz, för att det kollar jag upp. Och det har tydligen mer kopplingar till rockmusik. Men vi kan hitta på ett eget namn. Vi kanske kan kalla den för... Nej, jag ska inte döpa till någonting provocerande. Men om du tänker då att du har läst, vi säger att den här deckarromanen har 17 kapitel. Och de 16 första kapitlerna är skriven på ganska grundläggande prosaspråk. Inte speciellt spännande. Och så kommer kapitel 17 och du ska få veta vem som är mördaren. Men då byter de språk i romanen helt plötsligt till arabiska. Jag kan inte mycket arabiska. Jag kan chukran, som betyder tack. Och ett par tre ord till. Men så var det att vara på den här konserten. Att där har vi alla upplevt någonting som vi alla förstår. Och sen så på slutet så bara bestämmer de sig för att, jag tänkte säga någonting mycket grövre, men de bara väljer att lura oss som inte förstår det här andra språket. Har du varit på en jazzkonsert? Då vet du säkert att det är ett evigt applåderande. Alltså hela tiden låtarna igenom. Varenda litet solo, hur banalt det än må vara, applåd. Och nästa solo, applåd. För alla musiker i ett jazzband, det är väldigt demokratiskt på det viset, alla musiker i ett jazzband ska göra solo i varje låt. Applåd, 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 applåd. Och jag tycker inte det är något jättemärkligt de gör den där solen. Det låter som alla andra jazz-solo. Och då kommer jag tänka på att jag kan inte liksom låta bli att tänka på föräldrar som ser sina barn göra någonting. Barnet tar ett steg. Bra! Applåd! Barnet dricker utan att spilla. Duktig! Applåd! Och så ska det ju såklart vara. De gör någonting de kanske aldrig har gjort i hela sitt liv förut. Men jazzmusiker, alltså vuxna människor som har gjort det här i flera år kanske, behöver de verkligen så mycket bekräftelse? Alltså de spelar ett litet solo som i mina öron låter som 1000 andra solon. Och då bara, åh, nu var du duktig. Vad du kan. Här får du en liten applåd. Nej, alltså jag tror ju inte att det är så. Jag tror inte liksom det är, jag tror inte musikerna skulle gå i bitar överhuvudtaget eller gråta eller bli upprörda om inte det kom en applåd. Utan jag tror det bara är någon märklig tradition och antagligen sprungen någon gång ur kultureliten för att säga att vi vet minsann, vi kan det här med jazz. Ja, här får du en liten applåd. Varsågod, varsågod. Oh, vad duktig du är. En applåd ska ju vara ett tecken på uppskattning, på beröm. Men jazzen funkar inte riktigt så tycker jag. Utan där är applåderna som en del i spelet, som en del i överenskommelsen. Nu är vi alla på jazzkonsert. Ni spelar solo. Vi applåderar. Som en pingismatch. För om den ena sidan slutar slå bollen tillbaka så är det ju inte längre en pingismatch, utan då är det en människa med ett pingisrack och ingen på andra sidan. Och kanske är det samma med jazzkonserter. Om publiken mot allra största förmodan skulle sluta med de där små applåderna, så är det kanske inte längre en jazzkonsert. Jag undrar vem som skulle bry sig. Vem som skulle bry sig mest. Jag tror inte musikerna skulle bry sig så jäkla mycket. Jag tror de är tacksamma att få en liten applåd mellan låtarna. Och jag hade själv känt mig sjukt störd på om en teaterpublik skulle sitta där och applådera typ efter var tredje replik. Det här är avsnitt 21. Och för mig så har det här avsnittet inte fått någon rubrik ännu. För det är det sista jag gör innan jag lägger upp avsnittet. Men det här med avsnittsnamn, det är en märklig sak. Det förra avsnittet, avsnitt 20, som i rubriken berättar vad avsnittet inte handlar om, Alltså det avsnittet seglade väldigt snabbt upp och förbi alla de andra avsnitten. Jag blir lite förvirrad av det. För att en avsnittsrubrik ska väl ändå förhoppningsvis ge någon indikation på något av ämnena som kanske gör att man ska känna sig lockad att lyssna på det avsnittet. Och sen så är det avsnittet som berättar vad det inte handlar om som... Förstår du mitt bryderi? Jag lägger inte jättemycket tid på avsnittsnamnen. De ska ju heta någonting och för mig så är ju innehållen i avsnittet nästintill detsamma. Det är ju jag som sitter och pratar om lagom intressanta saker. Alltså ibland så kanske jag känner att jag... Ja, men den där rubriken blir ju faktiskt lite fyndig. Det kanske drar lite extra. Och så blir det precis tvärtom. De avsnitten som jag är nöjd med rubrikerna på har generellt lite färre lyssningar än de andra. Men vad vet jag? Och när vi ändå pratar om det här med antal lyssningar och så här, så jag kan ju se viss statistik. Bland annat kan jag se att de flest lyssnare kommer från Sverige. 69% av alla lyssnare kommer från Sverige. Så det är alltså 31% som inte lyssnar från Sverige. Och på andra plats på 6% i Österrike. Och jag är väldigt nyfiken på vem ni är. För mina enda vänner i Österrike, vad jag vet, de pratar inte svenska och lyssnar högst sannolikt inte på den här podden. Och eftersom det ändå är 6% så är ni ju några stycken där i Österrike som lyssnar. Om du lyssnare i Österrike lyssnar på det här avsnittet, avsnitt nummer 21. Om du skulle ha lust att ge dig till känna så kan du göra det på min Instagram, och en länk till den hittar du i avsnittsbeskrivningen. Men okej, om du sitter där med Instagram nu, så sök på patrik.karlsson, och det är Karlsson med K och ett S. Så kanske du har lust bara berätta vem du är. Jag är lite nyfiken. Och detsamma, vill du som är från Österrike eller Sverige eller var du än må sitta eller ligga eller gå eller stå, om du vill ge ett förslag på någonting som du tycker att jag skulle kunna prata om, det kan vara hur knasigt som helst, så kan du skicka ett meddelande till mig där på Instagram, så lovar jag att åtminstone försöka prata om det. Okej, vad säger vi? Är det, alltså jag har i mitt dokument så kallar jag det här för mitt intro, men jag tror det har blivit ganska långt idag. Men jag tycker att vi officiellt lyfter på hattarna och öppnar avsnitt 21 officiellt. Jag försökte se om jag hade några kopplingar till just siffran 21. Och den enda kopplingen jag kunde komma på, det var när jag var 21 så blonderade jag mig. Alltså riktigt, riktigt sådär stenhårt blonderat. Med lite slingor i som inte såg helt död ut. Men väldigt blond. Och lite långt hår också. Och jag såg väl sådär generellt valpig ut när jag var 21. Inte så mycket skäggstubb. Lite extra underhudsfett i ansiktet. Kanske inte så tydliga kindknotor och sånt där. Och så en dag så skulle jag gå till posten och hämta ut någonting. Och när jag kommer dit så lämnar jag fram mina vi och sen så lämnar jag fram mitt ID-kort också. Och så tittar hon, kvinnan där på posten, på mig, så säger hon, ja, och så behöver jag din legitimation också. Då säger jag, men det är min legitimation. Och då tittar hon förskräckt på mig och säger hon, jag trodde du var en flicka. När man är 21 så är det. Jag tror jag skrattade. Men det var en dubbel upplevelse, för det blev väldigt komiskt samtidigt som min begynnande manlighet nog kände sig rätt rejält kränkt och trampad på. Men det var väl den kopplingen jag kunde göra till siffran 21. Och på tal om det här med mitt blonderade hår, så slutar jag blondera mig efter, jag vet inte, 3-4 år kanske. Eller kanske mer. När jag helt plötsligt en dag fick en stor tuss av mitt hår i handen. Och utan att det ens gjorde ont. Kommer jag att tänka på en annan hårrelaterad historia. Och då var jag kanske 7-8. Och jag hade under stor protest varit hos frisören och klippt mig, och frisören hade klippt mig lite kortare än vad jag ville ha. Och sen så tar min storbror med mig till badhuset, mig och min lillebror. Och så när, innan man får hoppa i bassängen, så ska man ju duscha så man är ren när man hoppar i vattnet. Och så jag gick in och duschade. Och så på väg in i simhallen så går jag förbi en spegel och råkar se mig med blött hår. Och blir helt förtvivlad. För håret hade blivit ännu kortare när det blev vått. Så jag vägrade att gå ut och bada. Alltså jag kan tycka att det är rätt tidigt att vara 7-8 år. Och ha sådana, jag vet inte, fåfänga tankar kring sitt utseende. Men så är jag inte heller förälder, så jag vet inte om detta kanske är vanligt att man så tidigt tänker över sådana grejer. På tal om min bror och badhus. Så när jag var något yngre, kanske 4-5, så var vi på utomhusbadet i Ljungbyhed. Och då fanns det en stor bassäng och så fanns det en liten bassäng. Och i den lilla bassängen så var den så djupt, kanske 70 cm och sånt där. Och min bror, 7 år äldre än jag, alltså runt 11, tyckte det var en väldigt bra idé att han skulle bli min simlärare, för att han hade ju lärt sig att simma och han hade sina trick för att få mig att känna mig bekväm i vatten. Så vad han gjorde helt enkelt, det var så, nu ska vi lära dig, nu hittar jag ju på vad han sa, för jag minns inte ett smack av vad han sa, men vi får väl låtsas att det var någonting sånt här han sa. Nu ska vi göra dig bekväm i vattnet. Så nu trycker jag ner ditt huvud under vattnet, och så ja, och sen så tryckte han ner mitt huvud under vattnet, och sen höll han mig där tills jag fick panik. Det var hans pedagogik. Jag är inte rädd för vatten idag, så att det gjorde nog ingen skada i alla fall. Min bror minns inte den här händelsen när jag frågar honom. En annan händelse som inte han heller minns, det var när jag och min bror och min far hade varit uppe på det årliga besöket hos släkten utanför Flen. Och på vägen därifrån ner mot Skåne igen så stannade vi till någonstans där det fanns en minigolfbana. Och när vi hade gått ett antal hål där så så får jag en sån här tvångsbehov som jag inte har en aning om var det kom ifrån, men det här tvångsbehovet gjorde att jag helt enkelt, okej, jag kanske ska berätta hur gammal jag var så att du får rätt perspektiv på det här. Jag var kanske 6-7 år gammal, 8 kanske. Men då får jag en tvångskänsla som gör att jag tar min klubba och svingar den och träffar honom stenhårt i huvudet. Jag vet alltså inte varför. Jag kände inget hat mot min bror, inget hat mot min far. Jag var ingen hatisk person, jag var inte någon väldigt impulsiv person generellt, framförallt inte kring våldshandlingar. Men jag gjorde det. Och det där, det följde mig i många år. Väldigt, väldigt många år så kände jag dåligt samvete för det där. Och sen några år sedan, jag vet inte, 3-4 år sedan kanske, så tog jag upp det här med min bror. Så sa jag, minns du när jag drog den här minigolfklubban i huvudet på dig när vi hade varit uppe i Flen? Nej, sa min bror. Så jag hade gått och burit på det här i många år utan att min bror ens mindes det. Den där klubban kanske träffade på ett väldigt speciellt ställe och det var därför inte han mindes det. Men allt är bra med min bror. Det finns inga avvikelser i hans beteende som jag kan härleda till den här minigolfsklubbe. Incidenten. På tal om minigolf faktiskt och min bror, så var han en i sina tidiga, med sina tonår någonstans där. Så vi tänker, hur gammal kan jag ha varit? Om jag var 8, ja, 8-9 kanske, så var han ju 15-16. Och då var han en oerhört begåvad minigolfspelare. Och hade smeknamnet Spiket. Och spik, det är när du sätter, alltså det är som hole in one på minigolfspråk, när du sätter bollen på första putten. Och jag började också spela minigolf och fick följdaktligen smeknamnet Nubbet. Jag var ju lillebror, då fick jag ju vara lillvarianten Nubbet. Min bror, om jag minns den här historien rätt, jag för mig att prata med honom om det för inte så länge sedan, så han tog sig så långt så att han blev erbjuden att börja spela på någon form av proffsnivå, men då la han av. Det fanns väl andra delar i livet i den åldern, 15-16 års åldern, som var betydligt intressantare än att spela minigolf. Det fanns en plan när jag skulle spela in det här avsnittet. Jag hade tänkt att göra som ett reseminnesavsnitt. Men det kommer inte att bli så. Det kanske blir någon liten resehistoria idag. Men det blir inte alla de där som jag hade tänkt att berätta om. Och det är väl bara bra. Och då har jag ju annat jag kan berätta för dig vid ett annat tillfälle. Jag vet inte om du hörde det avsnittet när jag tyckte att jag hade betat av ämnet väder. För det är ett ämne som jag har fått som förslag ganska många gånger. Sommar, vinter, väder, värme, olika kopplingar till väder. Och jag tänkte att förra avsnittet tror jag, tänkte jag, men nu har jag betat av det ämnet till slut. Men sen så några dagar efter det, Så fick jag en sån här väderupplevelse som hade varit ett gäng dagar med mycket sol och torka och ja. Och sen så kom det sån där riktigt skyfall. Och då kom den där, du vet, den här lukten av när regnet har fått upp allt dammet från marken i luften. Det är en lukt man känner ganska sällan, men som för mig direkt är kopplad till just sommar. Märklig doft, för att det luktar ju bara damm. Men det luktar sommardamm. Okej, då tänkte jag att jag ska ta en eller två reseberättelser. Och jag tänkte börja med på väg till USA. Så flög vi från Köpenhamn till Amsterdam och sen tog vi långflighten från Amsterdam till var vi nu skulle i USA. Och till att börja med så hade vi bokat en lite väl tight flight. Men det var liksom layovern eller tiden vi hade på oss på Schiphol i Amsterdam. Den var lite snål tilltagen när vi insåg att vi skulle springa från, jag vet inte, typ gate 3 till gate 37 eller någonting. Och vi hade väldigt lite tid på oss. Och vi frågade dem på flyget, kan vi få springa före? Vi har väldigt bråttom. Och så nej, det gick inte. Så vi sprang snabbt. Det gjorde vi. Och vi hann fram. Och när vi väl kom dit så, eftersom vi skulle flyga till USA, så hade de en liten egen extra säkerhetskontroll precis vid gaten. Där man skickar igenom sitt handbagage. Och står där och rör och sakta fram i en kö. Och så helt plötsligt så hör vi att det blir lite halabaloo ett par steg bakom oss. Och tittar dit och då står det beväpnade människor där med automatvapen. Och håller dem riktade mot en man. Och så ser vi att den här personen som sköter säkerhetskontrollen håller upp en stor, stor bajonett. Alltså en jättebamse bajonett. Och frågar den här mannen, men varför har du packat ner den här i ditt handbagage? Och då säger mannen, som såg ut som att han kunde ha suttit i lite sådana här coffee shops inne i Amsterdam. Han såg lite mjuk ut, om det är tillräckligt tydligt vad jag menar med det. Och då säger han, men det är ju en antikvitet. Så i hans hjärna så, eftersom det inte var en ny bajonett utan det var ju en antikvitet, så var det inte att betrakta som ett vapen. Och därför så behövde inte han lägga det i det andra bagaget, eller han tyckte det var konstigt alls. Men han lyckades komma med flighten. Och jag antar att bajonetten stannade kvar på Schiphol. Den där tutan du hör där nu, den tillhör ett tåg som i Mexiko kallas för El Monstrito. Det lilla monstret. Och det här tåget, det är med i en film. Jag minns inte vilken film det är, men många av dem som försöker ta sig in i USA från Sydamerika reser med det här tåget. Det är ett godståg, men de hoppar upp och sätter sig uppe på taken på vagnarna där. Och det här tåget då, El Monstrito. Första gången jag var i Mexiko för att träffa den person som jag sen levde med under några år, så var jag i en stad som heter Monterrey, och inte Monterrey som ligger i USA, och bokstavsmässigt så är det ett R i amerikanska versionen och två R i den mexikanska versionen. Och Monterrey är en stor stad, det är typ 4 miljoner invånare, och så samma liksom arkitektoniska struktur som Los Angeles. Alltså väldigt mycket låga byggnader. Och det gör att i en stad med 4 miljoner invånare så blir stan också gigantiskt stor. Man såg liksom inte slutet på staden när man stod och hade lite översikt över den. Men det här tåget då, Elmonstrito. Ja, men vi hyrde ett Airbnb och vi kunde höra det här tåget därifrån. Och jag fick förklarat vad det var för någonting. Och vi försökte skapa ett schema, för jag sa att jag skulle gärna vilja se det tåget. Och vi försökte skapa ett schema på en... Ja, vi satte upp en papperslapp på vägen och skrev ner klockslag, men det var liksom ingen logik överhuvudtaget, utan tåget kom lite grann när det ville. Och det var ju såklart inte samma tåg. Det är många tåg som kör de här långa godstågen. Så var vi ute och körde i stan. Jag tror det var typ tredje dagen som jag var där. Och så hör vi att tåget är rätt nära. Och vi börjar köra för att se om vi kan hitta det. Och jag har min lilla filmkamera med mig. Och så kommer vi fram till en jättestor korsning. Och jag har räknat ut att det är 6 filer i varje riktning plus en massa anslutande vägar. Det är liksom en stor korsning. Och där står vi vid ett rödljuse och så märker jag att tåget är väldigt nära. Så jag hoppar ur bilen och säger, jag måste fånga det här. Jag blir som den här, galna journalisten som ska fånga någonting till vilket pris som helst. Så jag hoppar ur och ställer mig liksom mitt mellan de här 12 filerna, så är det som liksom, du vet, sån här liten grässträng eller någonting som delar de olika vägbanorna åt. Och så står jag där och tar upp kameran och laddar för att få en bra bild på när tåget kommer. Och det tutar, och det tutar, och det tutar. Det är det som du har i bakgrunden här nu. Och det tutar. Och det gör det för att folk springer över spåren, de går över spåren, de ser sig inte för. Bilar kör över obevakade övergångar. Så för att alla ska fatta att nu kommer tåget, så tutar tåget väldigt mycket. Och jag filmar tåget när det åker förbi och det känns jättemäktigt och det känns skitcoolt att jag är i Mexiko för att filma detta och uppleva detta. Och så har tåget passerat och så stänger jag av kameran och så tänker jag, men vänta nu, var är hon jag åkte med? För vi stannade vid ett rödljus och där kunde inte hon bli stående, utan när det blev grönt så var hon ju tvungen att köra. Jag hade ingen telefon som fungerade i Mexiko. Hon hade ingen telefon som fungerade. Och jag kände lite panik. Jag började se mig omkring vad det är för typ av område jag befinner mig i. Och den här fördomsfulla sidan av en som finns där fram tills man har andra upplevelser av någonting. Börjar sätta lite skräck i mig. Jag ser att människorna som är där runt tågspåren är väldigt fattiga människor. Jag tänker se om jag kan hitta någon wifi. Jag tittar mig omkring hela tiden. Det kommer bara bilar. Men inte hennes bil. Och så får jag syn på en mack ett par hundra meter längre bort. Det finns en kedja i Mexiko som heter Oxxo, O-X-X-O, som är som typ, jag vet inte, Circle K möter 7-Eleven eller någonting. Så jag går bort där och kollar om det finns något wifi, och det gör det inte. Och så går jag tillbaka till där jag var och tar mig över till andra sidan mot tågspåren. Och så ser jag en av de här väldigt fattiga människorna komma mot mig. Och jag tänker att det här är inte bra. Men det visar sig vara en jättefin människa som bara undrar om jag har lite pengar. Så jag sticker till honom en, jag vet inte, 20-30 pesos. Och han tackar så hemskt mycket och bara går vidare. Och där står jag. Och det har gått, i min värld känns det som att det har gått en halvtimme sedan vi skildes åt. Men i själva verket kanske det var 15 minuter. Och så dyker hon upp och ler och skrattar. Och när jag tittade sen på det här filmade materialet så ser jag när hon åker förbi framför mig och skrattar och ler och pekar ungefär åt att här kör, det här hållet kör jag nu. Men det såg inte jag, för jag var ju journalisten som skulle fånga ögonblicket med El Monstrito. Men det blev en fin upplevelse just att mina fördomar utsattes för en rejäl prövning där. Och sen har jag varit i Mexiko några gånger till efter det. Och det är ett land som jag älskar. Det är ett folk som jag älskar. Det är en mat som jag älskar. Det är en kultur som jag älskar. Det är ett landskap som jag älskar. Och jag blir så ledsen över alla dessa människor som tror att Mexiko bara är narkos. Att det bara är våld och narkotika. Det är så mycket, mycket mer. Det är nog vad reseberättelse jag hann med idag. För att det är ju faktiskt så att Per har skrivit en ny saga på önskemål från Nadine som ville ha en saga om bergtroll. Så nu är jag kvar några minuter till. Och är det så att du känner att ja, jag tror inte det kommer att räcka med bara en saga till för att jag ska kunna somna. Så gör så att du laddar till med någonting till din spellista. Kanske ett annat avsnitt av min podd eller någonting annat som du tycker är lagom intressant. Som du kanske kan zooma ut till. Och så kom ihåg att är det nu så att du kanske tycker att det jag pratar om är lite för intressant. Så bara kom ihåg att om du lyssnar på det här imorgon igen så kommer jag säga exakt samma saker på exakt samma sätt på exakt samma plats till och med det här. Så om du nu måste sova så zooma ut. Flytta min röst utanför det här rummet där du är och se mig som ett litet björn brummande som sitter där ute och brummar för mig själv eller brummar för någon annan och bara ta mitt brum som, men kommer du ihåg när man åkte bil när man var barn och lät man somna av det där brummandet från motorn och från däcken mot vägen. Det kan jag vara, jag kan vara ditt motorbrum. Och kan du lyssna mer koncentrerat imorgon om du vill. Men nu tänkte jag att jag ska börja och berätta Pers nya saga om bergstrollet. Bergtrollet satt och tänkte. Han tänkte på att han tänkte. Det går långsamt när troll tänker. Det går långsamt när träd tänker. Det vet alla. Stora, tunga varelser tänker långsamt, tänkte trollet. Och kände på sina tankar hur de rörde sig. Stora varelser tänker långsamt. Förutom valar, för de är gjorda av kött. De tänker fortare än troll. För tankar rör sig fortare i kött än i sten eller trä. Så tänkte trollet. Trollet visste vad valar var. För andar och fåglar hade berättat för honom om dem. Att de var stora och ibland släta och ibland skrovliga. Som berghällar berghällar som flöt och dök och blåste dimma. Som om berghällar glidit ner i havet och blivit kött. Bergtrollet hade aldrig sett en val själv. Men han visste att det finns saker han inte sett som ändå finns. Du märker att han var ett klokt troll för att vara ett troll. Och dessutom, han hade känt på sin egen kropp hur rasande fort de små varelserna av kött som bodde där rör sig och ändrar sig. Så snabbt så det knappt går att förstå. De måste alltså tänka fortare. En mus tänker helt klart väldigt fort. Så fort som den hela tiden får en ny idé. Det fröet ska äta. Nej, det. En hare tänker också fort. En älg helt klart lite långsammare. Det märker man. En val måste därför tänka långsammare än en älg. På något annat vis kan det inte vara. Men stentroll tänker du då? Såna söta som barnen gör. Kan de tänka? Nej, de är för små för att kunna tänka. De sitter mest och glor. Om man är gjord av sten och är liten kan man inte tänka alls. Bergtroll kan tänka för de är så stora. Det krävs mycket berg för att det ska bli ett troll och ännu mer för att det ska bli ett som kan tänka. För som sagt, tankar rör sig långsamt i sten. I små stentroll finns det nästan inga tankar alls. Vilket säger sig självt om man tänker till. Ja, även om man tänker långsamt kommer man oundvikligen fram till det. Sen finns det små bergtroll och väldigt stora. De små, stora som ett stort flyttblock ungefär, är tillräckligt stora för att kunna tänka. Och samtidigt tillräckligt små för att de ska kunna röra på sig lite. Och då så rör de sig en liten bit. Ett riktigt stort bergtroll tänker mycket och långsamt, men flyttar sig aldrig. Kroppen är för tung. Det betyder inte att de är handlingsförlamade. Bergtroll kan till exempel hjälpa vilsna barn och harar hem om de gått vilse. Det handlar om hur vindarna får röra sig genom träden, hur ljuset faller, hur dimman ringlar sig. Bergtrollet fick ibland se till så små vilsegångna barn hittade hem. Genom att låta ormbunkarna vaja så barnen får lust att gå åt rätt håll. Kloka barn går åt rätt håll då. Troll är så. Alla vet det. Alla i skogen vet det. Troll vill väl. Mossa trivs på troll av den anledningen. Lavar och mossor brukar berätta för varandra var det finns ett bra troll. Och sen kommer ormbunkar och blåbär dit lite senare. Till sist vågar sig granarna och tallarna dit. De trivs också på troll. Men lavarna och mossorna trivs bäst. Granarna och tallarna vågar bara gro på de riktigt stora bergtrollen. Mycket sällan de små. Men ibland slår en modig tall eller gran rot på ett ganska litet bergtroll. Du har sett det kanske. En tall som balanserar på ett flyttblock och kramar det med rötterna. Så ser det ut. En tall som tycker om att leva farligt. Det kan vara bra att veta. Vårt bergtroll tyckte väldigt mycket om sina träd, blåbärsrisen och alla andra. Men mest av allt tyckte han om sin mossa. Den var skön. Den var det enda han kunde tänka på nu när mörkret föll. Skön mossa. Så skön. Åh, så skön mossa. Och han somnade. Nu sover han. Det är dags för dig att somna nu också. Det vet du. Och om tankarna rör sig fort, kom ihåg att det är för att du är gjord av kött. Det bara är så. Det kan du inte göra någonting åt. Strunt i det. Sov gott nu, lilla varelse av kött.